Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. För att få lite avkoppling mellan översättande, redigerande och inspelning så har jag tagit fram ett gammalt favoritspel från barndomen, Pokémon. Det intressanta med Pokémon, som kanske är lite svårt att tro med söta, glada Pikachu och alla andra gulliga Pocket Monsters, är att spelet faktiskt är fullt av skräckhistorier, creepypastas, myter och mörka legender. Inga vi ska grotta in oss i fullständigt idag, men ett exempel är Lavender Town. En stad i första spelen, Pokémon Blå och Pokémon Röd. Musiken i Lavender Town ska, enligt myter, ha fått barn i Japan att ta livet av sig. Det är förstås falskt, men melodin är väldigt obehaglig fortfarande. Och passar perfekt för den enda staden med en kyrkogård för Pokémon. Den kan nog ge en smärre huvudvärk om man lyssnar för länge på den dock. Men det är nog allt. Jag länkar låten i beskrivningen för er som inte har hört den. Pokédex entries. Beskrivningar i spelen om Pokémon som dyker upp när man fångat dem är också intressant. Då det finns en hel del märkligt där. Särskilt bland spök-Pokémon. Detta kan bli ett ämne som jag tar upp i min YouTube-kanal, men det är inte riktigt klart än. Någon Pokémon. Tänk dig att vara fast på en plats dit du kommit för att läka på ett eller annat sätt och inte få lämna under några omständigheter, även fast du känner dig helt återställd. Ett sjukhus, spa eller behandlingshem. Jag måste säga att det påminner lite om beslutsexperimentet. Ett tidigare avsnitt här på Sömnlöspodden i tre delar som jag kan rekommendera eftersom den är lite i samma genre. Men hur gör egentligen ett helt behandlingshem för att täcka upp att ingen lämnar deras anläggning under årstid? Vidängens behandlingshem verkar ha svaret. Låt oss lyssna. Jag arbetar som brevbärare. Det mesta går på rutin. Jag sorterar post, ger mig ut på min morgonrutt innan jag åker tillbaka till postkontoret för att sortera morgondagens post. Tar jag mig en kaffe på mitt favoritfik. Vissa dagar till och med en räkmacka. När jag sorterade posten som skulle ut till Äppelgatan, så gled ett av breven ur kuvertet och hamnade på golvet. Jag kan inte förklara varför, men det liksom kallade till mig. Det kändes som att bokstäverna skakade på pappret. Jag gjorde vad ingen brevbärare får göra, men jag var tvungen att läsa det. Jag gömde brevet i min jacka och gick sedan in på toaletten för att se vad brevet berättade. Om min intuition hade varit rätt. Aldrig under mina 20 år som brevbärare hade jag gjort något liknande. Detta är brevet. Kära läsare, jag heter Stefan och jag är alkoholist. Men jag hör inte hemma här. Jag skickades ofrivilligt till Vidängens behandlingscenter efter att mina föräldrar följde en handläggares råd. Det var i maj 2018. Risken jag tar genom att smyga in det här brevet i personalens utgående brevlåda är enorm. Om de får reda på det kan det vara det sista brevet jag någonsin skriver. Jag tror att människor dör här. Behandlingsassistenterna här följer varje rörelse jag gör. De tittar alltid, förutom när de har lunchpaus. De läser igenom min e-post. Övervaka mina telefonsamtal. Jag får inte ens pissa i fred. De säger till vem jag kan prata med. Hur länge och när. Jag får ett telefonsamtal från mina föräldrar varje vecka. Och även då lyssnar personalen in och ställer en timer på 5 minuter. När timern tickat sin sista sekund så bryts linjen. Personalen tränar oss innan telefonsamtalen och berättar vad vi ska säga.
Håll er till nyheter, vädret och sport,
sa min rådgivare Greger.
Fråga istället hur de mår.
Regel nummer 1. Berätta aldrig för din familj vad som verkligen händer här. Annars, varje månad, tror mina föräldrar att jag kommer härifrån. Men då ringer personalen med samma historia. Han är inte återställd. Han behöver mer behandling. Det är vad de berättar för alla klienters familjer. När jag säger till personalen att jag är redo att åka hem, säger de: du vet att du inte är helt återställd än. Alla som bor här på behandlingshemmet har varit här i flera år. Inte en enda klient har lämnat. Vidängen har alltid känts som ett fängelse, men nyligen har det blivit märkligare. Varje morgon vid soluppgången gör vi trädgårdsarbete i 2 timmar. I spöregn, snö eller hagel. Även om himlen så skulle spotta ut hagel i golfbollstorlekar, gör vi trädgårdsarbete. Inga ursäkter. En dag kunde en klient inte sluta kräkas, eftersom de fått honom att sluta med heroin helt utan att trappa ner eller utan någon riktig behandling. De gav honom en kratta i handen och sa: sluta böla och fortsätt jobba. Häromdagen när vi krattade löv i vedboden körde 2 vita, omärkta skåpbilar upp. Och flera män i skyddshjälmar hoppade ut och gick in i lobbyn. Några minuter senare kom de ut med flera stora lådor med kontorsmaterial. De packade allt i skåpbilar och körde bort. Vad fan var det där? Frågade Sonny, min andra rumskompis. Jag ryckte på axlarna. När vi var klara gick vi in till matsalen. Men klockan på väggen saknades. En svart sladd dinglade där klockan tidigare varit. Klockan i korridoren och den över receptionen hade också tagits bort. Var har alla klockor tagit vägen? Frågade jag Rocky, en av assistenterna på vidängen. Han ryckte på axlarna och sa inget mer. Alla veckaklockor hade tagits bort från våra sovrum. Inte en enda klocka återstod i byggnaden. Nästa morgon tog händelserna en mörkare vändning. En klient, Paula, gick upp till personaldisken för att be sjuksköterskan Berit om något för hennes tandvärk. Sjuksköterskan Berit stirrade bara på henne. Efter ett ögonblick ställde sig Berit upp och lutade sitt huvud mot glaset mellan dem och sa något jag inte kunde höra, men det såg fientligt ut. Paula började gråta och täckte ansiktet för att dölja sina tårar. Sedan stormade en annan sjuksköterska ut från personalrummet och greppade tag i Paulas arm. Jag började närma mig, men det var för sent. Paula skrek högt och kämpade och försökte slita sig bort från sjuksköterskans grepp. Men sjuksköterskan var nästan dubbelt så stor som Paula. Han greppade tag i hennes långa mörka hår och slet bort henne in till personalrummet. Ingen såg Paula igen efter det. Nästa morgon skulle vi få tid att ringa till våra familjer. Men personalen tillgav istället ett nödmöte.
Alla klienter, kom till främre rummet,
ropade Nihad från en högtalare. När vi kom in i rummet satt personalen i en cirkel och lät oss sitta på golvet. Jag kände mig som ett dagisbarn och väntade bara på att Nihad skulle börja sjunga Imse Vimse Spindel. Vad är det som händer? Frågade Sonny till Rocky, som stirrade tillbaka, lika ovetande. Sedan talade Nihad. Vi har bestämt oss för att ta bort telefonprivilegierna ett tag, sa han. En del av er har inte uppfört er korrekt. Tills jag ser förbättringar kommer det inte att bli fler telefonsamtal, inkommande
eller utgående. Vad säger du till våra familjer? Frågade Lin, en annan klient. Att vi fortfarande inte är helt återställda och behöver mer behandling. Är det inte där du berättar för varje familj, varje månad? Berättade också för våra familjer hur du kollar igenom allt vi gör genom alla jävla övervakningskameror här. Jag spände min knoge. Adrenalinet strömmade igenom mig. Det var fullständigt tyst i rummet. Nihad gick fram till Lin och böjde sig över henne som en vakt. Vad säger vi till dem? Frågade han och höjde rösten. Vi berättar för dem att du inte kommer ihåg att vi har återkallat dina telefonrättigheter. Han vände sig och gick sedan mot personalen som följde honom ut ur rummet. Någon gång mitt i natten vaknade jag till av ett lågt ljud utanför min dörr. Dämpade röster kunde höras när två personer viskade utanför dörren. Jag pressade örat mot dörren och lyssnade. Det var en manlig och kvinnlig röst. Sjuksköterskan Berit och någon annan. Nej, vi kan inte göra det. När annars? Jag kände igen rösten direkt. Nihad med den otåliga, nedlåtande tonen. Vem annars? Jag kan ju säga till honom att det är hans nya medicin, sa Berit. Hela min kropp skakade. Jag lutade mig närmare. Berätta för honom att läkarna har bestämt det då, sa Nihad. Imorgon. Oavsett vad det här var, gillade jag inte vad jag hörde. Nästa morgon pratade Sonny och jag i kafeterian efter våra sysslor. Jag blir utskriven den här veckan, sa han. Har du hört det? Jag dunkade honom välmenande i ryggen. Ja, lycka till med det, mannen. Ingen kommer härifrån. Jag kommer ut härifrån, sa han. Jag har följt alla deras regler. Det finns ingen anledning att hålla mig här. Det finns ingen anledning att hålla de flesta av oss här, sa jag och tittade allvarligt på honom. En sekund senare valsade sjuksköterskan Berit in med en medicinkopp och gav den till Sonny. Vad är det här? Frågade han och rynkade på näsan. Ta det, sa hon med en likgiltig min. Men vad är det? Det är dina nya läkemedel. Läkarna sa det. Vad är det för typ av läkemedel? Ta din medicin, befallde hon. Sonny svalde koppen med piller utan att ha någonting att dricka till. Duktig pojke, sa hon sarkastiskt. Därefter kom Rocky in. Sonny, dags för urinprov. Nu? Frågade han. Varför behöver ingen annan göra det? Personalen gjorde slumpmässiga drogtester under hela veckan. Men vanligtvis testar de oss i grupp. De utpekade ofta inte en klient om de inte hade anledning att misstänka någon. I det här fallet fanns det ingen anledning till misstanke. Sonny var en mönsterklient. Han hade inte brutit en enda regel. Jag behöver inte kissa, sa han. Ja, men drick lite vatten och skynda dig. Sonny tog 3 glas vatten och följde sedan Rocky till toaletten. Timmar senare, efter att vi hade återvänt till våra rum, knackade Nihad på. Sonny, sa han, ditt urinprov visade positivt för metamfetamin. Han viftade med fingret som en besviken förälder. Rasande steg Sonny upp från sängen och knöt sina nävar. Det är omöjligt! Jag har inte rört skiten eller något annat på 2 år! Om jag var du skulle jag vara försiktig med min ton. Jag måste tyvärr meddela dina föräldrar att jag rekommenderar ytterligare 1 år här. Jag säger till dem att du inte är rehabiliterad. En hotfull glans kom från Nihads glasögon. Sedan gick han. Efter det började fler klienter försvinna. Sonny försvann först. En dag efter sysslorna gick vi in för att leta efter honom. Men han var borta. Fick han komma hem? Frågade jag. Sjuksköterskan Berit skrattade och skakade på huvudet. Nästa morgon försvann Urban. Hans tillhörigheter förblev utspridda i hela sovrummet. Men inga tecken på Urban. personalen sa inte ett ord om det. Senare samma kväll försvann Linn och en annan tjej. Vi måste ta reda på vad som händer, sa jag till Nils, min andra rumskompis.
Vart har de alla?
Frågade Nils.
De måste vara i byggnaden, någonstans i alla fall.
Men Vidängens behandlingscentrum var inte särskilt stort. Det fanns en huvudbyggnad med reception och matsal och ett hus där vi klienter bodde, samt trädgården. Sedan vidgades Nils ögon.
Men vedboden då?
Tror du verkligen att de kan vara där inne? Frågade jag. Mitt hjärta dunkade.
Vi tittar imorgon,
sa Nils.
Under trädgårdsarbetet.
Men nästa morgon, när vi gick för att öppna skjulet, fanns där ett väldigt hänglås med tung kedja runt dörren. Jag knackade på dörren, men fick inget svar.
Hör du något?
Frågade Nils, och jag pressade örat mot dörren.
Håll utkik efter personal,
viskade jag, och försökte fortfarande lyssna från dörren. Det var då jag hörde det. Ett mullrande. Någon form av rörelse lät inifrån. Sedan ljudet av kedjor som klingrar mot metall. Ett lågt, dämpat ljud.
Vad är...
Började jag. Men i det ögonblicket viftade Nils med händerna och signalerade att jag skulle skynda mig bort. Jag skyndade mig från vedboden medan Nihad gick mot oss. Han hade inte sett mig. Nils, sa han med sträng röst. Vi har din mamma på telefon. Hon säger att det är en nödsituation. Nils följde med Nihad in igen. Det var för 2 dagar sedan. Jag har inte sett honom sedan dess. På vägen tillbaka till mitt sovrum igår kväll, innan jag somnade, hörde jag sjuksköterskan Berit prata i telefon.
Jag vet, herr Bengtsson, sa hon.
Sonnys pappa. Mina öron gick upp, men jag låtsades att jag inte lyssnade.
Vi trodde att han skulle komma ut den här veckan också, men han fick ett återfall. Han är fortfarande väldigt sjuk,
sa hon.
Han behöver mer behandling.
Suckandes gick jag till mitt rum och stängde dörren. Någon gång sent under kvällen vaknade jag av att något slog mot mitt fönster. Det lät som små stenar. Jag tittade genom persiennerna och pressade näsan mot glaset och skannade i mörkret efter ljudkällan. På håll kunde jag se Urbans ansikte. Han var blek, ögonen röda och tårandes, och han gestikulerade vilt. Men hans mun... Vad är det med hans mun? Undrade jag för mig själv. Han kom lite närmare, och till slut kunde jag se. Stygn. Det tog ett tag för mig att inse att detta var verkligt. Att detta hände. Jag var stel av skräck. Hans mun var full av torkat blod och sårskorpor. Han viftade en kartongbit mot fönstret, där han skrivit någonting. Först kunde jag inte läsa det. Jag lutade mig närmare fönstret och såg till slut vad det stod. Spring. Du är näst på tur. Jag vet inte vem som hittade det här brevet. Men snälla, hjälp. Med vänliga hälsningar, Stefan Berg. För att du lyssnat på veckans avsnitt. Sömnlöspodden är inspelad, berättad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tusen tack för att du lyssnat. Och välkommen åter.